And here we go.
Nere på noll, avsnitt 17. Hej och välkomna till en sinnesstämning som är lite som norrmännen kände efter att OS var över i Lillehammer, typ.
Man referens som bara du förstår.
Efter att tysken gick in.
Nej, men fan, man är lite dämpad idag faktiskt. Man har haft en sån jävla kanonhelg med extremt många gig, så nu vet man att det är en lång bit kvar till nästa gång, men... Fan,
eller? Ja, det är nästa vecka.
Eller? Ja, just det. Det där dog ju direkt. Fuck it. Jag och Robin Lindblad sitter här med Danne Nätterdal. Hej, hej.
God dag.
Och David Olsson.
Tjabba.
Tja.
All respekt för att du försökte skapa lite innehåll där.
Ja, verkligen. Jag försökte binda ihop det, men det gick åt helvete.
Ja, får man vara så fräck så att man gratulerar på födelsedagen så här i sändning?
Tack så mycket, tack så mycket.
Grattis.
Tack, tack. Ett år kvar tills jag kommer upp på guldåldern. eller gubbåldern kanske. Ja, men fan vad kul. Vi har ju ett gäng grejer vi ska avhandla i dagens avsnitt. Det blir högt och lågt, men mycket fokus kommer att lägga på det som gick av stapeln nu i helgen, nämligen Alive and Well Fest. Som man väl får säga var en succé.
Skulle jag säga.
Åh, helvete vad bra det var. Riktigt. Riktigt kul alltså.
Utöver det så ska vi knyta tillbaks lite till vad vi pratade om i förra avsnittet, nämligen Håll det äkta, deras nya skiva. Och sen så kommer vi även gå in lite på saker och ting som har gjort att vi har fördrivit tiden i den senaste veckan egentligen,
med
att forska lite om en, ska man säga, ganska underlig karaktär som präglade punksvängen tidigt 90-tal. Men vad fan, first things first. Vi hade lite feedback från förra avsnittet. Och vi går väl direkt på Håll det äkta, som vi var och kollade in när de var i Fuck Life Studios och spelade in sin nya skiva. Och vad har hänt sen sist? De har släppt sin första låt.
Ja, fan. ST Punks Fuck Off. Och det är ju så, den solklara kopplingen till Dead Kennedys klassiska låt Nazi Punks Fuck Off. Vad jag tror att många inte vet, att Dead Kennedys låten handlar inte om nazister. Det har ju blivit en av de största antirasistdängerna i musikhistorien, måste man kunna säga. Men låten handlar ju om...
Den är pro-nazi.
Nej, den handlar ju om elitistiska punkare och more punk than thou attityden och inte om fascister. Själva Dead Kennedys 7:an kom ju med en såhär klassisk nazi armbindel med ett överstruket hakkors då. Som många tog till sig.
Okej.
Släppt från Subterranean Voice fanzinet som en giveaway, tror jag, från början.
All right.
Men sen har den tryckts upp och finns i 80 000 ex. Så det är rätt mycket för en punk-singel.
Ja, verkligen.
Får se om ST Punks Fuck Off kommer upp i 80 000 strecket också. Vad sa du, David?
Ja, du och jag stod kände på den Dead Kennedys-singeln för 5 timmar sedan.
Ja, för fan. Skivmässa i Örebro. Det är ju... Man just går ju dit med ganska låga förväntningar. Och det är lite som att besöka en daglig verksamhet, känns det ibland.
Kuf-tätt.
Vad var det för omfattning på det då? Hur många besökare? Och
det var ju lång kö.
Ja, jag var ju där lite tidigt. Så jag stod ju med de mest inbitna gubbarna. Och... Alltså hela kön luktar ju otvättat och VHS-porr. Alltså det var ju så jävla mycket kufar. Och så vet man ju någonstans i bakhuvudet att man är en lika jävla själv. Fast man tycker att man är lite tuffare än en 50-plussare som snackar om att de är ute och letar efter Magnus Uggla-plattor.
Men fick du tag i något då?
Jag köpte en Dead Kennedys 7 på vinst och förlust. Jag har ju någon så här samling. Jag köper Dead Kennedys material. För originalplattorna släpptes ju i en jävla massa olika länder. Så bara för att ha något att samla på. Så jag köpte en som jag inte visste om jag hade. En finsk press på Bleed for Me som jag faktiskt inte hade sen tidigare. Så det var kul.
Schysst.
David gjorde ett fynd också. Mm.
Ja, relativt. Statecraft LP'n. Jag tror inte den heter ingenting.
Men. Ja, kommer inte ihåg. Men det är ju japanskt grönsaksmangel från sekelskiftet.
Åh oh, fan.
Släpp på Good Life.
Ja, ja bra, bra skit.
Snyggt omslag. Bra musik.
Du fick inte trada bort dina gamla Magnus Uggla skivor för att få tag i den alltså, eller?
Nej, för fan, det skulle jag aldrig göra.
Nej, men ja, men nice.
Ja, men tillbaks till Håll det äkta då. Ja, det kom ju som lite feedback här från Mark att att vi hade hållit på och snackat om att att han hade en helt ny sångstil.
Mm.
Och det var väl någonting som de hade tänkt att ha från början, men som de sen skrota.
Just det.
Men han skickade faktiskt oss en hemlig demolåt som var bara för våra öron, så det är inget vi kan spela upp.
Men den ligger ute på
exakt, Dolly Green kommer släppa den på
super rare flexi 10 press.
Exakt. Nej, men den där sjunger på, som han beskriver själv, som Kalle B i Earth Crisis på Breed Killers-plattan. Och det är ganska intressant för att det är ju den sångstilen som man har på den demon är ju mer konventionell. Och det ger ändå lite ja, men lite mervärde till Håll det äkta, att de kör på sin egen grej och inte bara gör alltså det mest logiska och köttar på så mycket det bara går liksom.
Jag gillar ju den SD-låten.
Ja, den var ju bra. Men dock tycker jag att vi fick ju med oss en låt från studion. Så den var ju ännu bättre.
Ja, alltså det är så här också, hur mycket ska man sitta och snacka om den när folk inte kommer få höra den inom så här 2 månader, för som 2 månader typ. Jag hatar mest när jag lyssnar på så här filmpoddar och spelpoddar, det är folk som snackar om att de har sett förhandstittar och sådana där saker liksom, och sitter man där själv och undrar hur fan det låter. Men ja, det var svinbra liksom, ja. Den
Ja, vi var lite oense här huruvida vi fick spela upp den låten. Hur det var. Ja, så vi väljer väl att inte göra det för att, så inte läcker något material. Och nej. Apropå läcker, det är helt sjukt. Min kaffekopp. Du ser, det droppar under i
bara.
Oh, fan.
Den här jävla kaffemuggen är alltså limmad.
Det är spännande hur en porslinsmugg. Ja, okej, den är limmad alltså. Det är,
men
det
hur som kan det bli ett litet hål? Det här är bra innehåll.
Ja, men okej, så att vi sitter då i en, vi sitter grann med ett så kallat för Mac-labbet där det står så här,
jag räknade idag, det var 14 splitter nya iMacs.
Och de kan inte ens köpa kaffekoppar som inte läcker.
Mm.
Fuck it. Vad fan var det mer? Ja, Håll det äkta.
Sen så fick vi ju lite feedback även från ett annat Norrlandsband, nämligen Lessra, som bekräftade det här som vi var inne på sist om Joe Hill.
Ja, men precis. Och det var ju Don't Mourn Organize, som var ju Joe Hills sista ord. För mig att det också stod på hans grav. Och en annan Umeå och Joe Hill-koppling är ju att Songs to Fan the Flames of Discontent, Refused-plattan, är ju namngiven efter den pamfletten med sångtexter som Joe Hill han hade på sin repertoar när det begav sig för 100 år sedan.
Mm.
Fick även höra att plattan inte släppt i fysiskt format. Och då pratar jag alltså om Lessra Erased-splitten.
Just det.
Så det här är ju en shoutout till folk med bolag som har kapacitet att släppa förlängdare, att någon borde få ut det på vax, för att det är bra skit alltså.
Sen så fick jag stå lite till svars också för min kritik av stationens dåliga ljud här i förra avsnittet. Jag kommer inte ihåg exakt vad jag sa, men jag tyckte deras svar var ganska fyndigt.
Han skrev ju att om bandet låter dåligt så är det för att de är dåliga.
Precis. Men alltså, de gör ju ett svinbra jobb med den relativt begränsade verktygslåda de har där borta.
Ja, de är ju bäst.
Det är punk.
Verkligen.
Malmsten hade inte varit nöjd med ljudet dock. Men han är inte nöjd med mycket.
Inte med cateringen heller kanske.
Nej, vad fan var det? Ja, han hällde vatten på dem.
Jaha, jag menar bara generellt. Ja, så fick vi feedback från att jag hade också hittat på där att det där finska bandet Mora, att det faktiskt hade någonting med Mora knivar att göra. Så det var inte bara det som något som jag skämt om. Men
var inte det ett skämt?
Nej, jag tror det. För det
så... Men Mora knivar kommer väl från Mora?
Ja, men finnar älskar ju att hugga folk med moreknivar, alltså döper de sitt band. Men alltså, ja. Jag vet, det var någon som skrev.
Nu kan det verka konstigt, men den svenska staden Mora i Dalarna.
Jag vet inte. Det var, jag citerar bara vad folk har sagt här nu, att det kommer från en pålitlig finsk källa att det faktiskt var så. Och bandet Mora har en ny EP på G också.
Och spelar på Svavelfest 2.
Just det.
Jaha, fan fett.
Mm. Som för övrigt
det borde vi åka.
Ja, är gratis.
6 juni så att det var.
Ja, precis, och gratis, så att de släppte sin hela lineup här i veckan också.
Vad var det? No Turning Back.
World Eater tror jag. Och
No Tyska, Turning
Back.
Va?
Ja, precis. No Turning Back, Håll det äkta,
Mora.
Ja. Ja,
plus att Jönköping har en rätt fet skatepark.
Fan, det låter ju som en gjuten resa.
Sen så imorgon så spelar Madball i Stockholm.
Bara bing, bara boom.
Och
ja, fan, det har ju varit lite knorr om det där på sina håll. Om att, alltså det får man väl säga att det är en hedersplats att få öppna åt Madball. Men att det då inte skulle ha varit några scenband. Alltså hur kommer det sig att de mest aktiva hardcorebanden i Sverige inte får öppna, utan att det är liksom lite mer, inte vet jag, doldisar eller, ja, men inte 100% scenband.
Nej, precis.
Och det får man ju tycka vad man vill om. Men det kommer ju garanterat bli en jävligt fet spelning. Och jag hörde att den andra spelningen som är på något sätt sammanlinkad med det här, vad är det nu? Det är något
These Nuts, Stick to Your Guns, ja.
Fan, det känns som det där, just de banden är ju, ta mig fan, här jämnt ju.
Ja, These Nuts är ju alltid.
Nej, men de är ju alltid med det där Stick to Your Guns.
Ja, Stick to Your Guns är också.
Och så är det ett till band som alltid är med.
Ja, men
ja, det är inget man lyssnar på direkt. Men att det hade sålt jävligt bra i alla fall.
Ja, okej.
Så
okay.
Det kanske kan backa upp då om det är säljer dåligt med Madball-biljetter.
Precis. Sen så fick vi lite, eller det var väl som lite intern feedback oss emellan på vad jag hade skrivit på en del av våran hemsida.
Ja, men att vi snackar om hardcore och då att det skulle vara från tidigt 70-tal till nuet.
Ja, precis.
Att vi bara har en liten intern diskussion då om när hardcore egentligen grundades som, ja, men som rörelsekoncept eller vad man nu vill kalla det.
Precis.
Vad hade du för... Du hade något som du kallar för första...
Nej, alltså när jag skrev det, eller vi pratade om att jag hade nämnt i ett bifall att hardcoren startade på tidigt 70-tal, och jag tänkte ju då att ja.
Vad fan, du hade något jävla band där som jag inte hörde.
Ja, Blue Cheer tänkte jag på, men det är ju mer så här hård, den första riktigt hårda rock/metal/punk bandet som kom, men det är ju sent 60-tal.
Jag har aldrig hört talas om Blue Cheer.
Ja, precis.
För annars man brukar ju säga, alltså folk vill ju slänga in till exempel Sonics eller Stooges eller MC5 som är, alltså det är ju pre-punk, det är ju på sent 60-tal. Men om man den tesen som jag är villig att backa, så grundades ju hardcore 1978.
Det var super exakt.
Ja, det är exaktare än så ska jag tala om. En av de kändaste hardcore-plattorna i alla tider är Nervous Breakdown med Black Flag, som spelades in, jag har inte exakta datumet här, men det är alltså sen vår 1978. Men ungefär 2 månader tidigare så spelar bandet Middle Class in 7:an Out of Vogue, och den är av många erkända som den första hardcore-plattan.
Men använder man begreppet hardcore då? Det kallades det hardcore-punk?
Ja, det kommer vi till. Men på andra sidan oceanen, eller är det oceanen? i Japan i alla fall fanns det ett band som heter The SS. Jag vet inte, japanerna har ju jävligt bra namn för sina. De har ju ett annat klassiskt japanskt tidigt band, det är ju The Stalin. Men The SS spelar ju också, alltså det är ju, låter typ som, ja, men som Middle Class eller Black Flag. Men de här var ju ännu tidigare. Och alltså det var ju väldigt dålig internetuppkoppling 78.
Ja, det var non-existent.
Ja, och alltså det här, alla banden på den tiden var ju garage, eller som det var ju, det var ju ingen som, det skrevs inte om dem, de hördes ju inte. Så japanerna i SS har ju förmodligen kommit på hela det här soundet utan någon influens annat än liksom, att de vill maxa punken liksom.
Mm.
Men det måste ju Black Flag också ha gjort.
Ja, 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 men precis. Men jag menar att de... jag vet inte vad jag menar. Men i alla fall, The SS spelar ju aldrig in någonting. De spelar ju bara live. Så det, därför så går inte de och säga att det här är det första Hulk-bandet. För det måste vara på vax om det ska gälla. De släppte däremot en 12, en 12-tums singel typ senare till 83 eller någonting med de här låtarna. Ganska bra faktiskt.
Och så ni som lyssnar förstår ju att det var inga konstigheter för mig att ändra min ståndpunkt efter jag hade hört din inbitna teori här om punken och hardcorens början jämfört med min ganska flyktiga det finns något band som eventuellt kanske spelade något som kan likna hardcore.
Om man då ska gå in på namnet hardcore, så är ju det myntat i Kanada av bandet DOA med plattan Hardcore 81. Och det är första gången någon sätter ord på det här. Annars så var det ju bara liksom, det hette ju punk liksom, ända tills då.
Fan, då har vi rätt ut det.
Ja,
skönt.
Sen tycker jag måste jag ändå bli lite besviken. Jag hittade ju en bild på Instagram som jag tyckte var så jävla kul, som jag också la upp på våran Facebook, som jag verkar vara ensam och tycka att den var kul.
Nej, det var ju askul.
Och det var ju någon som har rippat den här Side by Side-sjuan och klippt in, vad fan heter den, Robert Smith.
Det var väl hela The Cure, tror jag.
Ja, med Robert Smith frisyr på de här skuggfigurerna och skrivit You're the disease and we're the cure. Tyckte jag var sjukt kul. Det var typ ingen annan som gillade. Ja, sen har vi lite punkter under det här Hänt i veckan som vi glömde dra förra avsnittet. Det här är ju supergammalt.
Ja, men vi hoppar in på det här. Vi lämnar feedbacken och går in där nu.
Och det var ju då när This is Hardcore lineupen blev officiell.
Just det.
Och det här är ju, det känns ju rätt så sjukt att säga det i och med att det är en så jävla bra lineup.
Ska det komma men något svart gnällbälte här nu?
Men den är ju inte så jävla bra. Nej, men om man, alltså headlinebanden Misfits 2015.
En originalmedlem. Men de skulle ju bara spela Earth AD typ.
Ja, back to back. Men ändå.
Och sen, jo, men, nej, men jag menar, ja, det är ju superpajigt så väl.
Ja, ja, alltså de kan ju spela fan, alltså alla Misfits låtar är bra, men det ska ju inte, det ska inte ske. Och sen var det ju Exploited, så också ett headline. Och det, jag menar, liksom när Wotty blev ravare någon gång på 90-talet, då har ju de satt den sista spiken i Exploited-kistan. Nej, det är fan jättekonstigt. Sen är Snapcase, ja, klassiskt band, men känns inte heller superaktuellt. Det är ju inte åka till USA bra, This is Hardcore i år. Trots att det är...
Det är massor bra band.
60 men... piss bra band.
Ja, verkligen. Och skandinavisk representation i form av Foreseen,
ja,
som vi fick se i helgen.
Ja,
jävla bra. Är det stort för dem att få spela där?
Ja, det måste det vara. Jag tror vi snackade väl det också förra gången om att Alive and Well-bokningen av Foreseen gjordes för skitlänge sedan. Och man kan tänka att deras tariff har kanske skrivits om lite sedan dess. För nu är de ju liksom ett världsband, typ.
Verkligen.
Och så jävla bra. Speciellt live, alltså. Ja. Fan vad de kickar.
De är duktiga på spelen.
Sjukt.
Jag har köpt i skivan, ska jag fan lyssna in med. Annars, om man inte har hört låtarna, blir det jävligt monotont efter ett tag.
Så är det ju.
Ja, det är ett jävla driv i alla fall. Och vad fan har vi?
Ja, vad har vi mer då?
Så ni att det hade kommit ut en Ramallah Saints and Sinners split eller?
Ja, jag såg det.
Heter de Saints and Sinners eller Sinners and Saints?
Ja, jag vet, jag kommer aldrig, jag kan inte komma ihåg det. Vad sa du? Sinners and Saints? Saints and, ja.
Något av dem. Man får söka på Ramallah, det fanns på Spotify.
Två jävligt, jävligt bra band. Och det är ju, det är Rob Linds projekt båda två.
Är det inte mans brorsa? Saints and Sinners, nu säger vi så.
Ja, och Saints and Sinners är ju lite rockare. Eller det är ju super, super rockigt. Och jävligt bra.
Men jävligt bra säger du, har du hunnit lyssna alltså?
De har släppt en grej på Bridge 9.
Ja, för länge sedan, jag tror de bara
släppt The Sky is Falling tror jag inte.
And I want my mother. Okay. Nej, gäller Biafra citat.
Jag kan nästan rekommendera. Jävligt poppigt.
Vad hette den då, splitten? Den hette bara split kanske.
Det vet jag inte.
Jag har inte kollat ut splitten, men den gamla Saints and Sinners är ju pissbra i alla fall. Och Ramallah då såklart.
All right. Sen så hade vi Doberman Cult som skickade upp lite länkar till oss som vi faktiskt har lyssnat på. De har släppt, jag vet inte om det är på en samlingsskiva eller vad det är, men de har släppt en ny låt i alla fall.
Ett coolt omslag på den där grejen tyckte jag.
Ja, verkligen. Vivens eller något sånt där heter den.
Och låt... Mark Strömberg Art känns det som.
Ja, verkligen. Låten i sig var ju jävligt nice tycker jag. Dock så gillar jag deras video lite bättre, den låten som de hade till den.
Ja, den var ju faktiskt pissbra. Jag har aldrig kollat
upp. Låten var bra, videon.
Det går ju inte att göra bra hardcore-videos som man inte kör.
Men det var ju något som satt fast på linsen hela videon.
Ja, det är helt sjukt. Alltså, det är en snorkråka på linsen som är stor som en fotboll.
Är det så?
Ska bli misspepp när allt är klart så bara, fuck.
Ja, det går inte att se någonting annat.
Men Doberman Cult, No Tolerance for Intolerance heter den låten som de har gjort video på i alla fall. Men
ja, det är en jävla hitlåt alltså.
Ja, verkligen. Den är riktigt catchy. Mm.
Lite Wisdom in Chains.
Blood for Blood, ja. Stuket typ.
Vuxen hardcore. Nej, det var bra som fan. Ska jag ta och ge en ärlig chans? Jag är inte riktigt.
Det känns som att man har läst om det någon gång. De har säkert spelat på något deadfest och såna grejer.
Jag hade lite så här misconduct vibbar över dem. Men all heder till dem, det var ju svinbra.
Verkligen. Sen har jag blastat Anchors nya platta och skrivit en recension på det som ligger uppe på vår hemsida nu faktiskt, av Anchors Distance and Devotion, som jag faktiskt var jävligt positiv till.
Ja, jag har varit lite förvånad själv.
Ja, men fan alltså, jag ska inte sticka under stol med att jag har gillat Anchors tidigare grejer.
Varför skulle du det?
Nej men alltså, inte vet jag, men men alltså, man ska ju gå in i recension med objektivitet and so on and so forth, men det är lite av ett favoritband för mig. Och vad jag hade hört av den här första singeln som de släppte, som nu hette, jag kommer inte ihåg, men Survive var det, så blev man ju lite så här, vi snackade om det i podden också, att det var på gränsen till Carlings rock. Men jag tycker de väger upp på plattan, för den är jävligt varierad liksom. Man gör coola grejer med sången, och man låter gitarrerna driva låtarna på ett jävligt coolt sätt liksom.
Hur många getingar ger du den?
Jag vet inte.
Vi borde inte jobba, vi borde inte recensera i siffror.
Det är... Precis, det känns så jävla förlegat. Utan lyssna på det liksom. Gillar du det så gillar du det.
Vi är ju själva okräsna egentligen, det är...
Men ja,
det får,
fast
men det får gå.
Ja.
Såga mer. Något som vi inte kommer såga är en ny LP på gång från Dan Dying. Det är väl lite, jag tror det är ett West Coast All-Star band med Dan Mahoney i spetsen. Och det är bara så här gamla västkusträvar. Och de två sjuorna som är släppta tidigare är ju snorbra.
Fan, inte hunnit lyssna på den. Det måste jag ta tag i.
Fantastiskt. Det är också en sån här nyhet som ligger kvar sedan gammalt. Så det kanske till och med är ute.
Vad fan, David. Eller hade du något mer, Danne?
Ja, mannen, myten som jag har snackat kanske mest om i den här podden. Kan du gissa vem det är, Robin?
Ja.
Rodrigo Alfaro.
Jaha.
Säljer ut sin skivsamling på Discogs.
Oh, fan.
Japp. Jag har redan varit och norpat alla hardcore-plattor. Men det finns mycket...
Var det billigt, eller?
Ja, hyggligt, hyggligt. Mycket, ja, men lite mer åt det där krusthållet. Under Abdomination understreck tempel på Discogs.
Oh, fan.
Jag tänkte be honom skicka med en litet brev till dig. Så. Men jag kände att han skulle ändå inte gilla det.
Det ska ändå fanna ut när du får träffa honom, Robin.
Det finns ju... Åh, nej, fan skitsamma. Jag kommer att tänka på...
Så du säger, aj fan, jag blir nervös redan nu.
Nej, men...
Jag ser vad Robin heter, såhär svettiga handflatorna på röda kinder.
Nej, men jag kommer att tänka på att det enda han nog skulle skicka, om man skulle skicka något i rent nöje, det skulle vara den här nya tjänsten Shitbox. Man kan skicka en fint paketerad present med bajs till någon som man inte tycker om.
Ja. Ja, mer gamla nyheter då. Också att Urban Savage hade lagt upp en ny låt. Och att det japanska megabitanbandet Dodgyhoods har en ny platta på gång.
Åh fan. Den första var ju jävligt bra med dem. Dodgyhoods, tyckte jag i alla fall. När de körde Slayer cover och grejer.
Ja, jag är ju sucker för allt japanskt. Så det faller in lite under cool-flaggan, vad det än är. Men de är roliga.
Lyssnar ni på nya Agnostic Front-skivan då?
Ja, det var det jag skulle säga, att du hade lyssnat lite, David.
Ja, det var ju någon stream uppe på YouTube eller någonting. Bra uttal, skit i det.
Ja, nej, faktiskt inte.
Hur var det då?
Ja, det lät som nya Agnostic Front typ.
Precis som nya Sick Overall lät som nya Sick Overall.
Ja, men
alltså.
man får ingen nytt, liksom. Man
förtjänar. Ja. Nej, det lät helt okej.
Ja. Gött.
Ja, fanns det en annan rätt stor grej för en Warzone-älskare som jag, är ju att Warzones första sjua, Low Race Tag Crew, ska återpressas på en 12-tummare.
Var inte det någon första aprilskämt?
Nej, jag är hundra på att det här är på riktigt. Jag trodde också att det var ett skämt. Och det är mycket för att Revelation har sagt många gånger att den här kommer vi aldrig återpressa. Och jag antar att det har någonting med, inte vet jag, rättigheter eller bara respekt mot rabies. Rest in peace. Men nu när Revelation krämar ut återsläpp på vad fan skit de än har gjort, så, och det säljer ju som smör alltså. Man ser ju varenda vecka är en ny färg på någon av de tidiga sjuorna. Och de tar ju slut jämt.
Det har ju varit Record Store Day här också i inspelningsbreaket.
Ja. Det skiter man ju spontant i.
Det finns ju inga skivaffärer här som...
Nej. Ja, jag deltar. Tycker hela den där grejen är rätt B faktiskt. Och då är det speciellt för att såna jävla rövhål som Victory håller på och pressar ut. Alltså, i år så gjorde de ju en ny, lite nya färger på gamla plattor som fortfarande finns att köpa. Det är bara så störigt när man till exempel då samlar på Warzone-plattor och Victory pressar upp massa nya färger på och de gav väl även ut Path Resistance LP. Så de som samlar på Path Resistance måste nu köpa fyra nya färger för att hålla tempot.
Sjukt.
Den enda grejen som har fått bra mottagande, som jag faktiskt också tycker är coolt, ja, för mig att vi snackar det om Transformers, de kristna Transformers-rockarna i Shockwave. Som gjorde en complete discography på en dubbel LP med någon tillhörande flexi, och det var jävligt...
Fan, man skulle få ett med någon sån där figur eller någonting.
Ja, eller hur? Eller att, eller att skivan går att veckla om till, ja, en jävla bil,
precis,
eller någonting.
Ja, precis.
Nej, men jag menar, ska man göra någonting så ska man göra något nytt. Fan, kosta på sig ett nytt omslag, inte bara, vet, pressa.
Dweed kan säkert handrita något om det krisar.
Ja, ja, och till och med Integrity hade ju pisstråkig. De gjorde ju Record Store Day på förra LP:n. Samma omslag, samma, alltså, vet, men lite tjockare booklet bara. Det är, känns sådär.
Sen så, och på tal om nya skivor, nya All At War hade ju kommit ut, massa grejer på.
Boom. Fan. Alltså,
tyckte din uppdatering var rolig. Chocknyheten att det handlar om krig och religion.
Ja, för fan.
Men det lät jävligt bra.
Ja, och den teasern som vi la upp var ju så jävla cool också.
Verkligen.
Ja.
Så det var ju bara in och preordra stora paketet. Tre färger, en testpress, två t-shirtar, en pin, två patches och en CD. 1000 spänn. Helvete.
Vad är preliminär release?
Juni, va?
Okay. Var det organized crime och inte Victory?
Ja, nej, det är organized crime. Då gör jag i alla fall lite mer helhjärtade prylar, tycker jag. Och även att Kungarna i Stigmata har annonserat ny LP 2015 är i studio nu. Och det är ju ett av de tre banden som får kalla sig för metalcore.
Sen så förra avsnittet så var vi inne på den riktiga Judge-dokumentären från 92. Nu har ju den nyaste Judge-dokumentären från Noisy börjat wrapa upp här nu, så det är en del kvar.
Ja, jag har fan inte, typ inte varit hemma sen den förra kom ut. Jag har inte ens sett den faktiskt.
Nej. Inte jag heller, jag såg bara första delen så. Men de slängde ju även ut en ny om New York Hardcore också.
Ja.
Var det där med Stigma?
Nej, för det är, väl en lång dokumentär om Agnostic, 35 år i,
precis,
på trottoaren.
Exakt.
Undrar om Vice har anställt någon typ av hardcore snubbe.
Det är mycket möjligt.
Eller om New York Hardcore börjar bli jävligt trendigt igen.
Så kan det vara, då sitter ni på en guldgruva.
Ja, med sota mössan på med Madball-tröjan bara.
Ja, och fan, apropå guldgruva, jag har ju fan gjort mitt livsklipp i veckan.
Alltså?
Eller?
Kanske. Jag har ju varit inne lite på det förut, att jag har haft lite av en legendarisk oflyt med att köpa saker och få dem. Men här i veckan så dök ju då upp Chromags Age of Coral på en felpressad variant med Run DMC labels. Och det här har ju varit, ja, det är ju en holy grail i samlarkretsar. Och sist den här plattan såldes för något år sedan så gick den för $270.
Fy fan.
Och jag tänkte, fan, det här måste jag ha. Men ja, gränsen är ju nådd liksom. Så jag, $200 kan jag lägga, kan jag ha, vinner den så har jag lite tur.
$200?
Ja,
det är typ 17 000.
Nej, det är,
nej, nej, jag säga, 1700 såklart.
Ja, ja, 17 000. Ja, skitsamma, men den slutar på $66. Och då blir det så här, är det här för bra för att vara sant? Så antingen så har jag gjort kanske ett av mina bästa skivköparklipp, eller också så har jag blivit rippad som vanligt. Jag ska ha lite uppföljning på det här nu om det dyker upp något paket.
Spännande.
Ja.
Ja, och ett annat klipp är ju War Nerve Demon som äntligen är ute.
Just det, fan.
Också jävla bra.
Verkligen.
Peppen är ju stenhård alltså.
Och det kommer vi komma till, att de var ett av de banden som levererar bäst, tyckte jag, på Alive and Wellfest nu. Mm. Men den ska man absolut gå in och lyssna på. Sen så kan man ju även, om man är sugen, gå på det hemliga. Jag vet inte om det kommer vara så hemligt egentligen. Nu annonserar vi det här och det ryktet går ju. Men det är ju hemligt Refused gig på tisdag i Stockholm i alla fall. Som är, vad jag förstår, gratis.
Vart då?
Jag tror det skulle vara på Bergsundstrand. Eller om det skulle vara på där vi var och såg Ill Bill och Jedi Mind Tricks.
Ja.
Vad heter det? Nere vid hamnen.
Det är Judge spelar.
Jaha, ja. Det är ju Strand.
Strand, ja, precis. Så att, men ja, de gjorde ju även ett gig igår i Stockholm som det kom ut ett klipp på. Och ja, jag vet inte vad man ska säga om det är riktigt. Så gå in och kolla.
Att de där jävla snubbarna kan ju dra. Svikare kom aldrig tillbaka, fan.
Ja, nej.
Om man inte gillar dem tidigare så gör man det inte nu heller, kan jag säga.
Jag har inte sett det, vad var det?
Nej, du, det är bara en fortsättning på hardcore-hatet.
Verkligen. Jag kan inte sagt det bättre själv alltså.
Det enda som säger de någonting eller hur?
Nej, men du vet, vad fan, när man var litet kid och kom in typ på hardcore på grund av Refused, så blir man ju så jävla besviken som puritan att de fan, att de inte levererar, eller att de inte står upp för skiten.
Verkligen.
Det enda som var bra med den där jävla repningsspelningen var ju att scengolvet inte var platt.
Nej, just det, precis.
Något sådär teatertänk eller?
Ja, jag vet inte fan om det var deras scenshow eller bara att lokalen har ett scengolv som ser ut att vara en stapel bildäck.
Mm.
I don't
know. Men spelar de gamla låtar eller?
Så långt jag såg så kunde jag inte höra mycket som... De spelade däremot nya låtar. Och det var inte My Cup of Tea, kan jag säga.
Jag stängde av när han tappade gitarren.
Vi kan väl kolla på den sista punkten jag har uppskriven här i alla fall. Det är Stilett och US Bombs i någon slags kombination. Vad handlar det om?
Oh. Det kommer sen på Millenkollen.
Ja, men exakt. Du var ju inte... jag och David var ju tyvärr inte på Alive and Well på fredagen. Men det var ju du, Robin.
Precis.
Och då var det ju förbandet Stilett spelade ju som förband till Millenkollen. Det var väl det vi hade tänkt att snacka lite om.
Okej, ja men vad fan, vi kan väl gå in på det här då. För att som sagt, i fredags Millenkollen hade releasefest på Ritz i Örebro för sin nya platta True Brew. Och Stilett var då alltså förbandet som gick på först.
Sorry.
Bra påning där, Robin. Nej, men jag tycker det är ett jävligt bra band. Jag lyssnade lite på det när plattan kom där. Det var förra året. Men har på senare tid... alltså fan, du vet, när det börjar bli vår, då vill man ju lyssna på punk.
Ja. Jag gjorde exakt samma, köpte det bara, nej, det här var inte så bra. Och sen har jag...
Men vad är det då? Jag har aldrig hört det. Jag hade inte ens någon aning om att de fanns. Är de från Örebro eller?
Det är Tysta Marie-sångens nya band.
Okej.
Okay. Ja, det är ju alltså...
Men någon från Bombshell Rocks.
Ja, exakt. Det är Krippe från Bombshell Rocks och Totte från 2.8 och Adam från...
Jaha.
Från Tysta Marie. Och sen någon snubbe som är jävligt bra på bas. Och ja, alltså det är ju ett... De hymlar ju inte med det, men det är ju ett rent rancid tribute-band. Eller som worship-band.
Som sjunger på svenska.
Som sjunger på svenska. Och de har ju väl... Det är ju kanske det bandet som är mest öppna med drogreferenser i sina texter.
Men basisten, just Rancid, har ju jävligt utmärkande bas.
Ja, exakt.
Och det har ju de också nu.
Ja, så det är något jävla musikgeni där som de har fiskat upp.
Fett.
Det kanske är en punklegend, what the fuck. Men ja, jävligt bra band tycker jag. Och de har en ny platta på gång. Så det är man ju stort taggad på.
Fett.
Och det var ju som du sa, David, att US Bombs-vibbarna där.
Ja, oh, shit vad han såg ut som Dwayne Peters, va?
Till och med lagt sig till med dålig hållning.
Dålig hållning, gubbkepsen. Ja, det var ju fan, det kunde ju varit Dwayne. Nah. Ja, men, inte riktigt, men typ, det var sjukt likt.
Ja, helt klart Sveriges Dwayne Peters.
Det var ju också mycket US Bombs-referenser och grejer, så det...
Ja, fan är det den. Fan heter den Spliff and Red Stripes, så sjunger de ju skitig som en US Bombs-text.
Sen efter dem då så var det ju Millenkollen. Och jag måste säga att jag blev förvånad över hur lite låtar de spelar från just True Brew på det här sättet. Alltså det var ju en hitkavalkad utan dess like. Jag klagar absolut inte, men jag skulle gärna hört fler låtar från nya skivan, ärligt talat.
Ja, den är faktiskt jävligt bra. Millenkollen låter som man vill att de ska låta.
Ja, eller hur. Och Nikola hade ju någon intervju med Nerik Salahanda här i veckan, där de pratar om skivan. Och jag tycker, när man hör han snacka om liksom Bad Religion-vibbarna och man lyssnar på plattan, så man känner igen sig jävla mycket, och det är verkligen back to the roots.
Fast ändå rätt fräsch.
Ja, men precis, utan att bli nostalgiskt eller för gammalt liksom.
Ja, jag hörde också back to the roots-vibbarna, men jag tycker att att det känns, ja men det känns fan uppdaterat.
Ja.
Apropå Nerikes Allahanda, nu jävla. Jag skrev en insändare i veckan.
Asså?
Vet fan, teflonhatten och rättshaveristen i mig vakna.
Om?
Jag orkar inte riktigt gå in på det, men det var ju på temat snuthat i alla fall. Jag ska hoppas att de har tagit in den, jag har inte tidningen själv.
Ja, det är inte svårt att hamna där, kan jag säga. Men... Jag gillar, alltså jag är super taggad på att se dem nu igen nästa vecka på Gråsrock. Men det kändes ändå som att det var rätt ställe att se dem på också, för det var ju jävla stämning alltså.
Det var ju slutsålt. Det är inte Snoop Dogg sålde ju slut på den lokalen.
Okej.
Nej, det var jävligt mycket folk alltså, och alltså det känns jävligt konstigt att det mycket folk ska vara något negativt, men det blir alltså när Millenkollen spelar i Örebro så är det ju alltså Det blir så uppslutning av folk, alltså mycket folk från förr och liksom, ja, i och med att man hänger lite i samma kretsar och sådär, att man, det är mycket, mycket kompisar som man förväntar sig att få träffa och hänga med liksom. Men det var ju så mycket folk som
det gick inte röra sig.
Nej, det var ju ingen mingelläge.
Nej, precis.
Men det är ju de spelar ju på Ritz. Det är ju någon superklassisk uns klubb liksom.
Fan vilket, ja, fuck det där stället alltså.
Det var ju på en bojkott på Ritz stället, va?
Ja, ja, det är...
Det är bruten.
Ja, men vad fan, blir man inbjuden så tackar man inte nej. Men...
Jag har svårt att se också vart ett sånt band skulle kunna lira annars i stan. Liksom.
Nej, men eller, det funkar ju svinbra så.
Ja, precis. Det var där jag liksom kände lite att jag var nöjd över ljudet och lokalen rent liksom hur den var utformad, förutom när man skulle gå ut och det blev sån jävla kö, men jag såg ju bra och det var liksom, men sen fanns det ju alla andra aspekter av det, var sjukt mycket folk, det var ju liksom överfullt i lokalen, vakterna var idioter.
Ja, men det, faktiskt att det var faktiskt en av de grejerna som satte lite dålig stämning på, alltså.
Jag håller med helt och hållet.
För jag hade ju förmånen att få stå på någon så att säga liten VIP-läktare som man hade utsikt över publikhavet. Och så ser jag liksom hur det bara rasar ut. Ja, men en jävla vaktas och liksom bara sliter folk. Liksom någon sitter och sjunger med på kompisens axlar och så kommer någon jävla fake ass gorilla och sliter ner dem liksom, och någon stackars punkare som försöker påga lite liksom.
Ja, precis. Roidat i tänderna hoppar ner där och bara börjar veva.
Alltså, jag stod verkligen där bara, fan, jag har en ölflaska i handen. Vad är chansen att jag träffar vakten eller råkar träffa någon annan med flit liksom, stod och övervägde och alltså ibland så kunde man inte ens kolla på bandet för man var så jävla förbannad för att se vad ska de här jävla äggen göra.
Mm. Precis, för de var inte direkt diskreta. De var ju halvvägs uppe på scen liksom.
Men sen,
om man bortser från vakterna var det ju pissbra. Ja, det var så jävla kul kväll.
Ja, verkligen.
Kul kväll.
Svinbra låtar. Bra ljud.
Ja.
Ja, gött tänk. Det var fan, det var kul.
Ja.
Och på tal, ja, skitsamma.
Nej, men vill du gå in på nästa ämne, David, eller?
Ja, jag vill gå in på det nästa skatepunkbandet som vi inte såg i helgen.
Ja, precis. Som vi fick reda på skulle spela lördag kväll i Fagersta. Och vi försökte in i det sista få tag i biljetten, men det gick inte. Vi hade fan jävligt väl uttänkta schemes för att komma in på den spelningen. Men eller, det gick åt helvete.
Om vi ska ta upprinnelsen till det här då är att vi träffar ju Winnie och snackar lite. Och han hade ju också varit på Millenkollen dagen innan.
Mm.
Och vad jag fattade som så träffade han faktagitarristen i No Fun at All. Och sa på skämt, när ska ni spela då? Och då hade han svarat, imorgon faktiskt. och Winnie hade ju polare från Brasilien här som är liksom som, fan, som älskar de där banden. Så bara, det måste vi ju gå på. Och det här verkar väl ha varit någon typ av lite hemlig. Jag har inte hört ett ord om det.
Nej, inte jag heller.
Och de visste inte heller om det. Och det var ju totalt slutsålt på någon restaurang, va?
Ja, precis. I Fagersta, deras home turf. Och den här restaurangen var då
ihop. De är från Skinsberg dock. Det är väl ett par kilometer åt håll in i skogen, tror jag. Skitsamma.
Men den här restaurangen har i alla fall ett hotell kopplat till sig. Så vi tänkte att även om spelningen är slut så kanske vi kan boka ett rum och komma in på restaurangdelen.
Ja, det var ett sånt jävla genidrag.
Ja, tills vi ringde och kollade och alla rum var fullbokade. Och jag hörde ett asgarv i luren och sen pip, pip. Fuck off, vi kan bo i städsgrubben liksom. Men nej. Så det blev inget av det. Men vi fick ju en jävla massa annan godis på Alive and Wellfest. Jag vet inte om vi ska börja med fredagen där kanske.
Jo.
Ja, upplys oss. Vi var ju inte där tyvärr.
Ja, nej, precis. Jag kom dit och fick se Miles Aheads sista spelning. Och där kan vi snacka en all-star setlist. Alltså, de körde All Out War cover. Eller förlåt, de körde Earth Crisis cover och låten All Out War.
Bra val.
Ja, verkligen.
Skapligt mycket fräschare än att köra Firestorm.
Verkligen. Och faktiskt spela en hel Earth Crisis-låt. Och sen, som vanligt, grym jävla scener var. De har aldrig låtit bättre heller, tycker jag. Så att det var ju verkligen så här man var ju bummed efteråt med tanke på att det var deras sista spelning. Men samtidigt, de har ju sagt att de kommer gå vidare och göra nya grejer, så det ser vi ju fram emot.
Har de spelat så mycket egentligen? Jag har aldrig hunnit se dem.
Jag har sett dem 3-4 gånger.
Ja.
Och de har ju hållit på i, jag ska gissa, 1,5-2 år.
De spelar väl fan på Lost Creature-releasen?
Ja, men jag kommer dit så sent, jag jobbar ju.
Precis, de spelar ju på något Unity Fest, eller var det något Edge Day kanske. Och lite one-off-spelningar här och där. Så att absolut, jävligt bra gig.
Men de gick ut med flaggan i topp i alla fall.
Ja, verkligen. Sen så var det ju bara för mig att spela. Och sen så drog jag egentligen efter att vi hade spelat med Bitter Taste Life. Men där får man ju säga att vi var jävligt nöjda med både genomförandet, att man ska vara lite självgod, men också till den respons vi fick. Och det var ju jävligt mycket folk, alltså.
Var det lika mycket på fredagen som på lördagen?
Nej, 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 absolut inte. Men ändå, fan, det var kö ut genom dörren liksom när de öppnade upp. Och alltså, vi blev jävligt väl omhändertagna, fick mat direkt, folk hade styrt upp liksom allt ifrån att ljudteknikerna kom upp på scen och frågade, eller ljudteknikerna, men folk från The Hammer kom upp på scen och frågade om man behövde hjälp med någonting och sådär. Så små grejer, de kom med vatten liksom. Allt sånt där gör ju att man slipper hålla på och leta efter sånt där själv, och det gör jävligt mycket. Bara sån liten touch liksom. Och
vad kul om jag, ursäkta att jag avbryter, ja, att det gick rykten om att Niklas hade hoppat på scenen och att han var snabb och förneka. Vad fan inte gjort.
Nej men det var fan kul, och vi fick bra respons på vår Club Lang cover och vår Maroon cover, så det var kul.
Det är otippat att folk känner igen de låtarna.
Ja, men det var 5 starka eller 10 starka som var längst fram och skrek
Maroon 5 eller?
Vad sa du?
Maroon 5.
Nej, 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 utan
Maroon 1.
Precis, tyska. Nej, och sen så har man ju bara hört historierna om fredagen, typ att Lowest Creature rev allt annat motstånd den kvällen, vilket är jävligt kul att höra.
Kanske de som spelar This is Hardcore nästa år.
Ja, vem vet.
Fan, ja, inte helt omöjligt. De ska ju ut på Europasväng och ta en hel kontinent, så.
Precis. Lite bummed att man missar No Tolerance, men vad jag har hört så var det inte så mycket att missa på fredagen.
Survival spelar, tror jag.
Ja, just det. Precis. Men med en annan sångare, vad jag förstod. Vilket gjorde att sådana trogna lyssnare som Peter Selin tappade helt tron på det bandet. Efter att de körde med sin stand-in-sångare. Men tydligen så var det någon chall med deras riktiga sångare. Han var tvungen att göra någon skolarbete eller någonting, så han kom aldrig iväg.
IG Hardcore.
Precis. Men
Vi har inte så mycket mer att säga eftersom vi inte var där.
Nej, precis. Vi kan hoppa in på dag 2 egentligen då.
Ja, vi åkte dit tillsammans och samtliga av oss missade första bandet. Vad fan?
No Recede från Kiruna.
Som hade åkt in på ett bananskal lite. De hade skickat något charmigt brev och sagt att fan, vi snälla, får vi spela. Och typ,
hade du?
Ja,
precis.
Vi spelar gratis, vi tar bussen från Kiruna. Då var det klart att de fick komma.
Precis.
De är rätt unga, eller hur?
Ja, alltså jag tyckte, de kom in i kaféet när vi satt där, och de var ju minst 10-15 år yngre än en själv. Men man kunde ändå känna igen sig ganska mycket i hur man själv var när man osäkert gled in på sin första hardcore-spelning. Det kanske inte var deras första, men ja.
De hade ju släppt någon demo nu.
De hade ju aldrig spelat söder om Luleå.
Fan, det är gött med peppen då.
Ja, ja, för fan. Det var som, jag tänkte på de orden som Mark sa när vi hade han med i podden för något avsnitt sedan. Att en hälsosam scen är en scen där återväxten sker på ung nivå liksom.
Ja, verkligen.
Det är då man vet att man har en hälsosam scen. Och det,
och det tänkte jag faktiskt på när Ferocious spelade, att dels tyckte det var jävligt bra, jävligt svängigt. Även om lite varierad kvalitet på låtarna.
Mm.
Men att man har varit så jävla skönt. Är det så här, vad fan som, vad är det så här, OS 101 säger, rejuvenate the scene liksom. Mm. Att fan, man ger alldeles för mycket, eller, ja, fan, man är så jävla snabb med credda folk som har varit med länge.
Ja,
men vad fan, alltså, folk alltså droppar ur en efter en, och finns det inga kids som kan ta vid, så är det ju, då är det ju kört.
Precis.
Finns det ingen som kan ge cred till de som har varit med länge?
Exakt. Och det är det handlar om. Bara lite såhär Kiruna, liten Örebro passus här, att det fanns ett band från Örebro som utgav sig för att komma från Kiruna. De hette Käftsmäll Kiruna Käng, förkortning KKK. Spelade med Rona Luver och körde
fejkad Norrlands.
Fejkad Norrlands, ja, mellan snacket. Ja, ah, fan. Sen vi såg inte Nerveseed, men första vi såg var ju War Nerve.
Det var ju först, deras första riktiga spelning.
Ja, ah, precis. De har bara gjort lite så här hemliga spelningar innan.
Fan, har det blivit någon grej att göra hemliga spelningar nu?
Det har väl blivit en grej av att finns det utrymme på set eller på tidsschemat på en festival för något band att hoppa upp och ta några instrument om alla finns på plats, så gör man det. Och det tycker jag är jävligt coolt.
Ja, verkligen. Det blir dynamiskt.
Ja, verkligen. Och det hör lite till också liksom. Det ja, men det var ju, man får ju säga, för man för, alltså en första spelning så var det ju med all bravur liksom. Det var ju rejält. Jag tyckte också att jämförelsevis med dagen innan så tyckte jag ljudet höll en bättre nivå, i alla fall i början av lördagen. Sen så ballar det ju lite framåt kvällen, men just när Warner spelade så var det var jävligt tjockt ljud. Sången hördes så in i helvete. Mm. Ett av de få band som faktiskt sången var klar och hård liksom.
Ja, det var jävligt, alltså var mycket, sång, mycket trassel med mickarna. Dock hade det inte det trasslet börjat när Warner spelade.
Nej, precis.
Och Warner letar ju även en andra gitarrist.
Mm.
Och då kan man ju tänka att det kommer bli ännu mer fläsk.
Verkligen.
Och fan, vad var det sen då?
Sen så var det ju just Ferocious från, just det, från Gävle det, som hoppade in. Och där gick det ju, ja, som du sa, vi har ju redan berört det lite.
Ja. Men nej, det, jag tycker det är jävligt rutinerat, och de såg ju verkligen jävligt kidsiga ut också. Så vad fan, det är pepp som fan tycker jag.
Ja, och jag tycker alla band där tidigt på dagen, folk hade spelat fotboll eller sovit länge och var sega, men jävligt bra respons på samtliga band liksom. Det var väl avvägt spelschema måste jag säga, rent generellt så där liksom, att det var aldrig som att det var någon dipp liksom i kvalitet.
Ett klassiskt gå och äta band.
Nej, exakt. Det fanns ju ingenting sånt.
Nej,
tyckte jag.
Ja, det var ju Insist som fick
ja, de fick stryka på fötterna.
Ja.
Ja, sen efter Ferocious så var det The Hammer.
Ja, det var också ju gött. Skaplig ångvält alltså.
Verkligen.
Också jävligt bra respons. Eller?
Ja,
mycket folk. Ja.
Precis. Det kändes som att många hade droppat in då också liksom, i samband med att de gick på. Klockan var 4-5 någonting sånt på eftermiddagen. Och många började droppa in då liksom, så lokalen fylldes upp ordentligt och det blev liksom mosigt.
Jag gillar att Björn alltid håller micken med båda händerna. Liksom, ja, du vet, som om man ska bryta isär någonting. Det kanske var därför mickar bara han kramade dem så jävla hårt så att det var...
Ja, exakt. Och sen så, det som gjorde att deras set led lite, det var att det var här teknikproblemen började komma. Någon gitarrkabel som började strula.
Ja, men jag tror att han hade slut på batterier i
diskpedalen. Ja, okej.
Fick jag för mig att det var.
Höll på att säga, det blev lite autistiskt ett tag där.
Skönaste kommentaren i slutet: vi har bara en låt kvar, kör ändå, fan, det spelar ingen roll. Ja.
Och det var ju, ja, det var ju organisatörerna.
Precis, med Björn i spetsen. Men fett alltså, det var det. Sen så var det nästa på långväga inresta band, Håll det äkta, som sprängde lokalen med sina konfettibomber.
Ja,
till arrangörens förtret, tror jag.
Ja, jag tänkte först började det blåsa såpbubbla. Jag tänkte bara, ja, det alltså det är ju liksom, kan ju vara schysst liksom att skapa en, ja, men liksom att det händer någonting.
Mm.
Men just såpa och dansgolv är en jävligt dålig kombo.
Verkligen.
Jag såg framför mig hur de skulle fibbla ut den där sopbubbleflaskan på golvet. Oh. Att det skulle bli kaos. Men spontant så tycker jag det är så jävla dålig respons.
Ja,
jag trodde alltså seriöst att Håll det äkta skulle få kanske typ bäst mottagande av alla svenska band i alla fall. Det var faktiskt väldigt förvånande.
Och de spelar bara två nya låtar, tror jag. Vilket också var lite... Eller jag kanske har fel här, men...
Ja, jag kommer inte ihåg. De körde
SD-låten började de ju med.
Ja, men så körde de en till som var på engelska. Resten var på svenska. Men det kan också ha att göra med att de hade en annan trummis än vad de brukar höra. Jag tror inte de har löst den där trummisfrågan än. Men en intressant observation där var att det var första gången jag såg en trummis som hade virven framåtlutad och inte bakåtlutad, som är... Eller liksom...
Lättare att spela på.
Ja, men så lutad mot sig liksom, utan han hade lutad mot publiken. Vilket var intressant. Men det kanske är hårdare kantslag då, jag vet inte fan. Men det var spännande att se.
Ja. Och då körde den silvermedalj också, som jag tror att de inte brukar spela när det är en rap del av Cleo. Som fan, är han från Mantorp? Eller han, fan heter han Gabriel, va?
Ja, precis.
Som är, måste ju ha någon sorts jävla medalj för scen, eller så här, front row warrior. Fan, varenda band och typ kan alla texter och fan sån jävla energi.
Ja, verkligen. Och jag läste någon kommentar om han 6 tröjbyten eller något sånt där fick han in på den kvällen.
Mm. Kul också. Typ sa någonting, typ bara fan orkar det liksom. Han bara, jag vet, jag har ju astma också så man kan inte köra så hårt. Bara,
you crazy man.
Men det är ju så då, fan, vad heter de här jävla... Det är folk som dopar sig med astma-medicin för att få bättre syreupptagning. Så kan han kanske ha överdoserat lite där.
Det är också kul att se att de här klassiska vi river instrumenten när vi är klara börjar göra en comeback. Jag tänker på Marks dive in i trumsetet.
Det är så jävla oskönt.
Ja, fy fan.
Exakt, det där brukar Bronx avsluta med. Han diver alltid in i trumsetet.
Asså.
Alltså, bara massa jävla vassa symbolskruvar och skit.
Ja, fy fan.
Han är lite tjock också, men. De Bronx-snubben.
Ja, jag kan tänka mig att han faller tyngre än vad Mark. Och jag såg ju så när han kom upp från när diva till publiken så blodde han ju munnen. Då var det redan innan trumset-diven. Så, ja, fan. De ger allt.
No mercy. Efter Håll det äkta så var det Neighborhood. Det var väl också något av festivalens höjdpunkt, måste jag säga. Alltså både respons, men också typ så här, jag vet inte, man känner ju för Linus liksom, ja. På sound, alltså, som fan.
Han sa ju det liksom att han var hes och sådär, men man hör ju liksom på rösten att han var ju jävligt rörd, hur
ja.
Liksom fan, ja, all kärlek han har fått liksom. Och ja, och som det pratades om liksom, fan vilken jävla sits han sitter i.
Verkligen, men...
Och det, alltså, det är någonting som är så jävla sjukt att det, alltså, jag känner men liksom som scenkamrater och folk i ens närhet, en hel jävla drös med människor liksom som har blivit dömda till fängelsestraff på grund av aktivism. Jag känner ta mig fan inte någon av dem är en halv kompisar eller så folk som man känner som är kriminella.
Nej,
det är
precis.
Ingen av de jävlarna som åker dit för någonting. Men fan, minsta lilla jävla, alltså,
med politiskt uppsåt så.
Eller hur? Fan, vi hade ju tre snobbar i Örebro hardcore-scenen på, det var ju runt 2000 där, som blev dömda och satt i fängelse för förberedelse till skadegörelse. Hur fan är det möjligt? Ostraffade 18-åringar får sitta inne för förberedelse till skadegörelse.
Det är helt sjukt.
Det är som medhjälp till felparkering.
Ja, verkligen.
Nej, så fan, det jävla samhället är så jävla skevt alltså.
Men får hoppas. Ja.
Ja, men det är fan sjukt, men det är också sjukt att liksom, det var inte så jävla länge sedan Neighborhood var de här ja, men du vet, de där nya peppade kidsen.
Precis.
Som
No Recede.
Ja, men precis. Och fan, och nu hade de typ bäst respons av alla och liksom ofta benämnda som men typ ett av de ledande hardcorebanden.
Precis. Där ser man ju vad engagemang och DIY-mentalitet kan bygga liksom. När de har ju verkligen drivit på. De har ju byggt inte minst den här Thousand Strong Bookings i Stockholm som de har satt upp sjukt mycket grejer med på Gula Villan och så vidare och som de kommer fortsätta arra med under året nu. Men också liksom att Neighborhood har varit aktiva och de har inte bara bokat liksom spelningar som de själva spelar på utan de har ju verkligen drivit scenen framåt så att säga.
Ja, de har ju, kan man väl säga att de har liksom det som nu är lite en självklarhet, den här feetfesten är ju nästan deras påfund, men de som börjar göra det i alla fall. Och det är det som har gjort i deras livespelning är så jävla bra, att det kommer upp ett nytt ansikte i fan varenda textrad liksom.
Verkligen, det blir mycket mer energi då.
Ja, det är
sen, sen måste jag säga att de har i alla fall för mig återtagit Stockholm på något sätt till Hardcore Sverige, med tanke på hur den här peppen som Stockholm Straight Edge hade när de satte upp stora spelningar med liksom Terror och Madball och såna där grejer.
H2O.
Ja. När de gick ifrån att boka hardcore och började boka emo liksom, då gick ju Stockholms peppen ner ett tag. Och nu i och med att Neighborhood, Thousand Strong, War Nerve, många, det känns som att det händer mycket i Stockholmsscenen och jag tror vi har mycket att tacka Neighborhood just för att de har.
Ja, men Stockholm liksom är ju befolkningsmässigt alltså, såklart överlägset största stad, men de har inte haft så jävla mycket band.
Nej.
Men det är ju alltid det liksom, alltså turnerande band stannar ju alltid i Stockholm.
Så är det ju.
Så då kan man ju tänka att folk går på mycket spelningar och blir peppade och startar band själva, men fan, finns för mycket annat kul att göra där. Det krävs lite landsortstristess för att man ska ta sig ner i repan i brist på bättre liksom.
Men efter Neighborhood i alla fall så spelade ju Foreseen. Och de har vi redan snackat lite om, men det gick ju utav bara fan.
Shit vad de spelar snabbt alltså.
Ja, man blir ju sugen på att dra hem och riffa. Det är helt klart.
Så är det ju.
Och han har inte lärt sig någonting, det är basisten. Men han klagar ju på hans type och negativ kedja som axelband.
Ja, just det.
Det hade han ju hade han på. Den här gången satt det dock fast. Det var ju kanske bättre.
Och sen,
som vi alltid har sagt, look good first, sound good second.
Precis så är det ju.
Det vet ju alla.
Precis. Ingen av oss såg in sist va?
Nej, jag kollar på en baguette i närbild istället.
Ja, men det kändes som man behövde få i sig en baguette och ett par milkshakes där innan man gick in och såg Repentance. För jävlar, det tyckte jag var festivalens spelning i mina ögon. Det var stenhårt liksom.
Ja. Ja, jag vet fan, nu känns det som att man inte har någonting att säga om det. Jag är fortfarande lite besviken på LP:n faktiskt. Jag tycker att den är inte lika catchy som sjuan. Men ja, fan, det är ju ett gjutet band, absolut. Man har ju en soft spot för den typen av musik liksom.
Ja, det var väl också rätt bra respons ju.
Ja, för fan, svinbra.
Ja, det var ju stenhårt längst.
Det är ju typ allas favoritband ju.
Ja, och jag tycker att de var mycket bättre nu än när man såg dem på Edge Day, var det väl?
Ja.
De spelade. Det kändes som att de var mer välgöpade på något sätt nu.
Ja, men för de var väl...
Hade de en stand-in gitarrist? Nej, det var Foreseen.
Ja, precis.
Sorry.
Ja. Vad snygg han var förresten.
Det kul att vara stand-in till det där. Det är inte så här, man lär sig spela en Warzone-låt, det kan man väl göra.
Då var det väl bara festivalens huvudband kvar, The Rival Mob. Vad har ni att säga om det då?
Mycket.
Ja, jag vet. Det är ju, alltså, först och främst får man väl säga att jag tycker att de är jävligt bra. Jag diggar deras plattor som fan, riktigt. Ja, men fan, det är jävla stompigt som man vill att det ska vara.
Eller hur?
Svinbra leverans tycker jag, och folk peppar dig som fan.
Ja, lät bra live.
Ja, verkligen. Och coolt att de får hit dem framförallt. Ja. Alltså, Björn sa ju att det var lite av en chansning. Men det var ju en one-off show liksom. Och de levererade ju som fan. Det märktes ju att de var peppade också. Liksom.
Sa inte han på scen, hur fan kan ni köpa flygbiljetter till oss för att komma hit?
Ja, nej. Men det dröjer nog länge tills vi får se sånt där stort hardcore-band i Sverige igen. Alltså, av den kalibern.
Ja, precis. Ja, att man får se ett band medan de är
piker.
Ja, men precis, pika. Så hardcore-band har ju tyvärr en väldigt kort brintid.
Mm. Verkligen.
Och få se Rival Mob under, ja men fan, när de är mitt i smeten liksom.
Precis.
Sen ja, det var ju lite trött gubbe måste man säga, satt ner mellan varje låt och sådär, men nej fan, det piskar på rätt bra.
Verkligen. Och sen så
tror ni att folk lackar på mellansnacket?
Ja, jag har redan sett en del kommentarer swisha förbi i flödet här. Men man får ta det för vad det är liksom. Det är inte värt att gå in på närmare än så, tycker jag.
Nej, men vad fan, det har ju varit ganska klart sedan dag ett att Rival Mob är lite av, alltså, det finns en viss plojfaktor över det hela.
Mm.
Jag kommer inte ens ihåg vad han sa.
Nej, men jag menar, det är ju konstigt att man blir upprörd för det. Eller ja, ja, det finns ju andra saker att bli upprörd med dem i så fall. Att de spelar liksom, ja, inte fan vet jag, Screwdriver cover eller vad fan det var.
Ja, men precis, att deras
det gjorde de i och för sig inte.
Nej, men deras ojband spelar Screwdriver cover, det säger ingenting om. Men sen att någon fjortis glider runt med en Vegan Rush tröja på spelningen, då blir det 100 inlägg.
Precis.
Det är bara så jävla fascinerande hur vad folk, du vet, det klassiska svälja kameler och sila mygg.
Den har jag inte hört förut. Men ja, vad fanns det för annat då? Vi måste ju hylla folket till kaféet som gjorde ett dunderjobb också. Det var väl aldrig ens tal om att någonting skulle ta slut eller någonting sånt. Det fanns alltid saker att köpa och det var bra häng liksom.
Ja, då måste jag ha bakat 1000 sådana här jävla mackor. Alltså.
Verkligen. Så all heder till dem. Sen var det folk som hade lite problem med annan typ av föda, typ pizzerian och sådär. Jag vet inte, var ni där eller?
Nej.
Nej.
Nej, inte jag heller.
Men vi
hörde historien.
Ja, jag snackade lite med Björn och han var lite imponerad av den här pizzasnubben. Om hur hans motvilja till kunder liksom. Man märkte att han var ju anställd, inte ägaren till pizzerian. Och att han hade blivit så förbannad så att han ville ha namnet på chefen för den här spelningen som drog så mycket folk till pizzerian.
Det är business. Ja, fan. Nej, men överlag så får man ju vara jävligt nöjd med den här helgen alltså. Herregud, det är bara om Svavelfest kan leva upp till en promille av vad det här var, så är det ju bara att gratulera, höll jag på att säga. Men det är ju nästa stora grej på tapeten.
Den var ju slutsåld sen, så jag.
Ja, den var det.
Ja,
det hade man väl nästan räknat med.
Ja, men vad fan. Jag tyckte Björn sa typ att han hade 30, 40, 50 biljetter kvar inför lördagen. I och för sig, det är inte jättemycket, men
ja, apropå biljetter så inget att gnälla över, fan, pengarna går ju till välgörande ändamål. Men ja, jag visste hela tiden att jag inte skulle kunna gå på fredagen, men det fanns för bara heldagars biljetter att köpa. Så bokade en sån, var inga konstigheter med det. Betalade lite pengar för frakten i den där biljetten, kom ju naturligtvis ingen biljett. Och sen blev man uppskriven på en lista. Men jag kunde lika gärna ha gått in för 100 spänn på en endagars biljett.
Jag tror att det kostar 150.
Ja, skitsamma. Mycket dumt att sitta och gnälla över det. Värt varenda krona, måste jag säga.
Verkligen. Ja, men fan, bra jobbat ni som arra. Och kul att se så där mycket bra band. Det var bra uppvärmning för oss också som drar till Gråsrock nästa vecka. Nu känns det som att man är inne i någon slags period här av första Live and Well, sen Gråsrock och sen kör vi Spring Edge. Så att det är...
Och sen Svavelfest.
Ja, så bra, bra streak.
Yes, på tal om andra bra saker så hade jag ju nöjet att snacka med våran MBV-kontakt.
Producent.
Producer. Kompis och numera podcastkollega Sara Hero här i veckan. En intervju om henne och hennes jobb och lite vad hon pysslar med. Mycket järn i elden. Vi rullar den här helt enkelt. Yes, då sitter jag här själv utan mitt podcast crew, bara jag, Daniel Nätterdal, i NBVs studio med Sara Hero som figurerar i väldigt många sammanhang och vars namn hörs överallt och som vi också brukar stötta på här på NBV. Så jag tänkte kolla lite vad du pysslar med, vad du har för projekt och sådär. Ja, vi kan få en liten kortare bara presentation om vem du är.
Ja, lite fritt. Ja, Sara Hero heter jag. Jag jobbar som musikkonsulent på NBV. Bland annat då så har jag fixat så att ni kan få spela in i våran fantastiska studio. Ja, jag styr och ställer på Musikpalatset som är vårt replokalshus. Där vi har 8 replokaler som jag hyr ut till olika band och startar olika projekt i, kan man väl säga.
Klassisk Örebro punkmark. Det var Millenkollen har vi repat där och Nasum och ja. Voice Generation och så
ja, vidare. Det är många som har repat det. Jag tror det har funnits säkert jävligt länge har funnits det. Nej, men det är väl det jag gör främst på dagarna typ. Sen jobbar jag ju mycket med Popkollo och mitt eget projekt Miss Beat som handlar om att försöka peppa fler unga tjejer till och börja spela rockmusik framförallt. Så att...
All right. Och Popkollo då, vad är det?
Popkollo är en organisation som anordnar musikläger för tjejer. 12-16 oftast, men vi brukar köra, eller vi ska köra Popkollo Madame som är den äldre versionen då, eller ja, för oss som är 18 plus och vi börjar spela typ. Så det ska vi arrangera också och det tycker jag ska bli jättekul.
All right. Din musikbakgrund då? Du lirar i band nu och har du alltid hållit på med musik?
Mm. Jag började spela när jag var 12 eller 13 typ. Jag kommer från Härdefors. Så jag började spela där på kulturskolan typ. Då började jag spela elgitarr och börja sjunga liksom i samband med det. Och vi startade vårt första band som var typ något typ punk rockband som hette Systersyndrom. Då min tvillingssyster var med också. Så det tyckte vi var jävligt coolt namn. Så det körde vi på. Lite så. Är väl på den vägen.
All right, right. Och nu då så är vi även podcastkollegor.
Ja, det kan man säga.
Ja, berätta lite om podden.
Ja, jag och Elin Häggberg kör ju en podd som vi spelar in i den här studion också. Som vi släpper, tredje avsnittet idag faktiskt. Rebellmanualen heter den och det handlar väl... kort och gott om att starta band och hur det gör då liksom. Allt ifrån att skriva låtar till att skaffa bandmedlemmar och fixa spelningar, replokal, om man spelar in allting liksom som vi går igenom i en ganska kronologisk ordning kan man säga. Och mycket fokus på liksom det är väldigt inkluderande och jämställt kan man säga kort och gott och vi bjuder in nästan en gäst i varje avsnitt. Ljudtekniker Johanna, min kompis Semina som är låtskrivarartist och så här. Går igenom liksom olika.
All right. Hur kom ni på idén då? Det är liksom en liten guidebok till och
starta band typ.
Jävligt bra idé, men man måste ju knäcka den också.
Ja, alltså jag har ju gjort det här fast inte spelat in det i typ några år nu.
All right.
Och sen så Elin då som är min vän och derbykollega och allt möjligt. Många olika sammanhang som jag känner henne ifrån. Hon fick den idén och bara, men ska vi inte göra en podd på det här? Du kan ju det här. Och hon är ju radiomakare liksom. Hon vet precis hur hon ska mixa och tjåsan hejsan, hela den biten. Så att vi bara slog våra kloka huvuden ihop och så blev det Rebellmanualen typ.
Ja, radiomakare. Det förstår man nästan. För jag tycker att det låter inte som en... alltså en vanlig podcast där folk bara sitter och skrattar åt sina egna skämt och stammar. Utan det låter ju som ett proper P3.
Det är på riktigt.
Ja, men det låter
hon har ju jobbat på om det var P3 eller P4 eller något sånt där. Så att hon har ju verkligen erfarenhet. Och det var ju så, jag tänkte ju typ att vi skulle ses, prata lite och bara så här, har ganska kul och att det var lite halvspontant. Och så kommer jag första dagen som vi skulle spela in då. Hon bara, ah, Sara, här har du ditt manus för avsnitt 1, 2, 3. Och bara är så sjukt uppstyrd och bara styr upp allting liksom. Jag fick gå lite crazy där ibland och spåra ur. Men ja, så det har varit en skitcool grej.
Yes, men varför gör ni den här då?
Ja, men som sagt, alltså jag brinner ju jättemycket för jämställdhet framförallt, och framförallt inom musikscenen då man liksom har växt upp själv i en jävligt mansdominerad värld, tänkte jag säga. Ja, men rockscenen framförallt liksom, vet vi ju alla att det är mycket män som representeras. Och det här är väl ännu liksom ett utskott för att liksom göra något konkret för att kunna liksom peppa andra än just de här männen att börja lira liksom, för att det ska någon gång se annorlunda ut, kan man väl säga. Helt enkelt för, ja.
Ja, jag lyssnar på, var det dagens avsnitt som handlar om att skriva låtar?
Ja,
och jag menar, det är någonting som, jag har ju lirat i band i jävligt många år, men jag tycker liksom att det var ju ett bra avsnitt för även en som har spelat i band länge liksom. Så att ja, det är en podcast som kan tilltala alla liksom.
Ja, för vi har försökt liksom att lägga det på så grundläggande nivå som möjligt, så att typ mina Miss Beat-tjejer Maja 13 kan lyssna på det och bara såhär, ja, men jag fattar vad hon menar. Och att kanske mina kompisar eller andra liksom som har spelat också ska kunna få ut någonting av det.
All right, ja. Ni har satt upp att det ska vara en podcast i 6 avsnitt, var det så?
Ja.
Känns det inte tråkigt då, nu när ni har kommit igång med det och fått jävligt fina recensioner och så här, att det kommer ta slut?
Jo, det känns lite tråkigt. Men för allting är ju inspelat nu. Vi spelar ju in allting på 2 träffar. Så jag vet typ knappt vad jag pratar om sen. Men, eller så. Men det känns ju tråkigt med tanke på att responsen har blivit så stor och så bra. Men vi har ju även sagt så att om det blir en stor efterfrågan så kan vi ju tänka oss att spela in en säsong till liksom, med flera avsnitt. Och.
Vad har ni för teman till kommande avsnitt då?
Det får vi se då. Det har vi inte riktigt figurerat ut än så. Något ska vi väl kunna hitta och prata om, tänker jag.
Ja. Vilka plattformar finns Rebellmanualen att hitta på då?
Equalizer.se är vår liksom utgångspunkt, kan man säga. Som är en typ av webbtidning som Elin är skribent på. Vi finns på Soundcloud om man bara söker på www.soundcloud.com/rebellmanualen. Så kommer ju alla avsnitt där. Men på Equalizers hemsida är det lite roligare, för där står det lite text om avsnitten och lite så här vad de innehåller. Och det finns lite bilder och lite så här andra roliga grejer typ. Men sen delar vi ju på våra Facebook-sidor och MBVs Facebook-sida framförallt och sådär.
All right. Ja, sen har vi ju ett litet samarbete i och med Spring Edge och det här Örebro Weekend-grejen.
Eller?
Vad är din roll i det hela?
Ja, vad är min roll? Förra året var ju första året vi körde Spring Edge Tour. Och då körde vi det här. Typ, vi kan ju se rummet härifrån. Jeremias heter det. Och det var ju skitlyckat. Och det var jättelyckat. Jag tror det var typ 12 turnéstopp eller något.
Alltså var det så många?
Ja, det var mer i alla fall. Om det var 10. Det borde jag kanske veta. Men ja, det var lite fler i alla fall. I år så är det ju bara 8 turnéstopp. Varav 1 det här då. Och då kommer vi ju göra en riktigt fet grej här. Att vi kör förpeppspelning på fredagen. Och sen är det Spring Edge Tour då på lördagen. Och man kan väl säga som så att jag är väl den samordnande från MBVs sida i Örebro typ. Jag sitter med i nätverket liksom för Spring Edge Tour typ. Men sen är vi ju så många som jobbar med det. Jag menar du och Robin och
ja, vi är bara petar lite i utkanterna.
Ja.
jag tänker MBV, jag vet inte så mycket om det, men alltså, själva straight edge-scenen, är det liksom Är det liksom eran starkaste liksom potentiella medlemmar, liksom grogrunden? Eller finns det massa nyktra mormoner där som ni vill jobba med, scouter och sånt där?
Ja, det gör vi. Alltså, man kan säga MBV, alla studieförbund är uppbyggda av typ sina organisationer som äger oss. Och vi har ju UNF, IUGT, NTO och typ våra andra. Ja, men scouterna är också med och äger MBV. Liksom. Så vi är deras studieförbund. Så. Och vi jobbar ju för att liksom mycket för nykterhet liksom, och påvisa att man, som med konserter, att man behöver inte supa sig full och gå på konserter liksom. Och det blev väl liksom en ganska självklar koppling då till Straight Edge-scenen ganska tidigt, tror jag, eller ja, på 90-talet då, när det liksom, ja, när det slog igenom, eller vad man ska säga. Men det är ju inte förrän nu som MBV liksom har verkligen så här lyft fram sitt samarbete med de här, framförallt ja, med Straight Edge-föreningarna liksom. Och det tror jag kommer kunna bara växa, och att det kanske får något litet genomslag igen. Mm. Eller vad tror du?
Ja, jag vet inte. Det är ju för att man rör sig i de kretsarna, men det är ju det enda man, alltså det är de enda personerna man känner till som är nyktra frivilligt liksom.
Mm.
Så att det borde ju vara, nykterhetsrörelsen borde lägga allt krut på att jobba med olika straight edge evenemang.
Ja, absolut. Och det är väl, vi får väl se. Vi får hoppas på att det kanske blir mer och mer liksom, utöver den här turnén, eller att fler knyter sig till antingen föreningarna eller till oss liksom. Och det är väl lite det som är tanken, att kunna marknadsföra MBV och kulturen typ, eller liksom, ja, att visa på att,
ja, nej men vad fan, det finns ju många som vill göra saker, och ni verkar ju sitta på lite cash, så det är ju ett fan gyllene samarbete.
Eller
jag tänkte på det här Spring Edge, hela det paketet, hur pass stort är det för MBV? Är det en av 100 aktiviteter, eller är det liksom årets happening? Över, då tänker jag hela, alltså, hela konceptet över hela landet.
Det är en stor happening. Inom, alltså, man kan tänka som, inom MBV så har vi ett nätverk som heter MBV Music Box. Så jag är MBV Music Box konsulent kan man säga. Och det är samlat alla musikkonsulenter över hela Sverige. Och det här är ju liksom bland det största vi gör. En ännu större grej som jag skulle säga som vi gör, det är ju att vi vartannat år får chansen att skicka två av våra band till Bosnien, till en bosnisk festival.
All right. Fan, det låter som det är någonting som mitt band The Reprise fick en, ja, men, fråga någon,
ja,
gång.
Ja, eller hur? Ja, det fick ni. Blev ingen med det?
Nej, det fan vad det var som skett sen. Det hade ju varit jävligt fett annars.
Mm, ja, men det ska vi köra nu igen 2016. För det kommer hit, det blir ju som ett utbyte då, så det kommer ett bosniskt typ metalband hit och ska spela på Live at Heart.
Okay.
På våran scen.
Jag förstår, ja. Mm. Men hur var kopplingen det internationella? Är det ett världsomspännande imperium där, eller?
Menar MBV? Nej. Alltså, det finns ju 10 studieförbund.
Ja.
I hela Sverige kan man ju säga. Och ja, typ de flesta har ju antingen repat, många som lyssnar på den här podden har ju säkert repat för MBV, Sensus eller ABF eller någonting liksom. Så det är ju en, alltså en statlig grej kan man säga. Vi får ju våra pengar från staten, ja, och sen utdelat från kommunen för att bedriva verksamhet liksom och göra schyssta grejer.
Ja, ja, men jag tänkte på hur bosnierna kom in i
det. Jaha. jag vet inte det är exakt, men vi har ju en samordnare för alla musikkonsulenter som heter Mats Jönsson, som har dragit lite i det här liksom. Och vi jobbar mycket med bosniska föreningar, och typ här så har vi nog 3 eller 4 bosniska konsulenter, så det var väldigt naturligt att vi skulle försöka hitta något samarbete där nere.
Ja, det är
liksom
mer på det personliga plan.
Ja, jag menar att det är liksom, det går hand i hand mycket, eller liksom att, ja, det var naturligt att det blev Bosnien liksom.
Jag förstår.
Men annars MBV är ju bara, det finns ju bara här liksom. De vet ju inte, de har ju ingen aning om vad det är de bosnierna som är där nere säkert.
Sen var jag lite intresserad av att fråga dig ett litet, det är väldigt spännande och eklektiskt ämne det här med jämställdhet inom musikscenen. Och jag vet att du har fått något stipendium kanske för ditt arbete för jämställdhet. Berätta lite snabbt om den grejen.
Ja, varje år tror jag typ så är det en ung person som får ett stipendium där man i nykter miljö verkar för att få ungdomar att aktivera sig på inom kulturlivet eller kulturområdet typ. Och jag har jobbat mycket med nu, och jag kan stolt säga att vårt musikhus, på vårt musikhus har vi lika många kvinnodominerade band som mansdominerade, vilket är jävligt fett. Och jag tror inte att det typ har sagts eller skett någon gång, i alla fall i Örebros historia, att det liksom har varit så. Och alltså, jag har jobbat på, och då var det liksom, fick jag lite cred för det här liksom.
Ja,
kan man säga.
Det är ju kul när man får något tillbaka om man håller på,
ja,
på sliten.
Absolut.
Men du befinner dig i lite annan kontext än vad vi gör. Du är ju mer involverad i, ja, man ska säga, rockscenen. Vi från punk och hardcore svänger, vi har ju lite annat. Jag tror vi ligger på ett lite annat plan vad det gäller jämställdhet i scenen och i, liksom, i attityden. Och åtminstone så vill vi tro det, att hardcore-scenen har någon sorts, att vi har kommit längre med medvetandet på alla plan. Mm. Tror du att jag har något rätt i den tanken, eller hur känns det?
Alltså jag förstår hur du tänker, absolut, och jag vet inte om...
Jag tänker med att rockscenen ska vara ännu mer mossig än vad punkscenen.
Jo, men alltså det skulle jag nog säga att jag upplever också, att det är en annan attityd när man spelar rock, och kanske framförallt den typen av rock som jag spelar med mitt band The Arrivals, som är typ Helicopters, MC5, rock'n'roll liksom. Man är ute och spelar mycket, och ganska många, alltså man typ är ju ganska förvånad om bandet man ska spela med en kväll är typ trevliga. Ibland så är det ju liksom så. Och jag känner ju typ Julle och Love och alla de som jag har gått på gymnasiet med, jag var ju jätteinvolverad i hardcore-scenen redan då, och jag hängde med på spelningar och liksom så här, och blev typ förvånad redan då hur jävla trevliga alla var mot mig och mot liksom mot varann, och typ bara så här tar hand om varandra, att det blir att alla är som en stor familj lite grann. Och det kan jag sakna med rockscenen liksom, för det är inte så, det är mer så här konkurrens, småsynthet, skitsnack och liksom så här. Jag upplever att det är så i alla fall.
Ja, nej, för vad jag liksom har känt av, speciellt nu på sista tiden, är att det har liksom gått till den nivån. Jag tycker att folk är välkomnande, och att folk överlag, alltså nästan alla, försöker göra sitt bästa. Men att det har liksom kommit till den punkten att det har börjat backfire lite, och att till exempel att tjejer börjar känna av kvotering och lacka på det liksom. Mm. Bara för att jag är tjej och spelar ett band så vill inte jag uttala mig i alla frågor så.
Mm.
Hur, till exempel kvotering, det är ju en av de svåraste frågorna. Vad ställer du dig till i det?
Jag kan ju säga så här, alltså jag har arrangerat mycket liksom, typ på Satin och liksom Kulturnatten, har gjort stora projekt där man ska boka mycket band, och när jag ska skicka iväg band på utbytesspelningar här eller överhuvudtaget liksom, så handlar det bara om att man är medveten om vad man bokar eller vilka man bjuder in till sitt program och liksom sådär. Och jag tänker mycket på hur jag tilltalar personer liksom. Och det är såhär, alltså, vi har ju pratat lite om det här du och jag innan, och det är såhär, om någon skriver till mig bara såhär, tja, jag vill boka ditt band för vi behöver få in fler tjejer på scenen, då säger jag ju nej, jag vill inte komma och spela hos er, för att det är ett mossigt sätt att tänka, att det är så här, vi fan också, vi måste ha tjejer för att vi får påtryck från den eller chefen eller det ska se bra ut liksom. Och om man gör det här, alltså förstår du hur jag menar, det blir så här, bara tilltalssättet att så här, vill du vara med då, eller vi måste få in fler tjejer för annars så får vi skit. Och man så här, nej, det funkar liksom inte.
Okej, jag kan förstå det. För det var det lite debatt liksom. Det var speciellt en väldigt hetsk debatt liksom. Det var, jag tror det började med att det var någon yngre förmåga som skulle sätta upp någon spelning. Och ville liksom ha in band med inte bara snubbar. Och hade vi, det kanske var en liten taskig formulering, inte vet jag. Jag tycker inte det var så konstigt. Men jag frågar bara, är någon som har tips på bra tjejband, eller inte tjejband, bra hardcoreband med kvinnliga medlemmar? Och folk vart bananas. Liksom bara snacka om att liksom den här exotifieringen liksom.
Mm.
Vadå, går du ut och frågar efter band som är blinda också eller? Hur kan man vara så jävla dum i huvudet att man ser folk i kön? Ja, liksom. Och då känns det som att nu har vi kommit ett steg förbi liksom, att det går inte längre att bara liksom bara jobba för mångfalden, utan måste liksom, nu får man bara passa sig hur man gör det också.
Ja, hur man lägger fram, hur man lägger ut allting, tänker jag också. Och det är ju liksom, det är ju livsvarligt det där liksom. Men jag tänker att det var en snubbe som skrev det, eller hur?
Ja.
Hade det varit en tjej som hade skrivit det, kanske det hade blivit helt annorlunda.
Ja, absolut.
Eller det hade blivit helt annorlunda. Och det är jävligt svårt det här.
Ja, men det är det. Det är liksom väldigt intressant och samtidigt jävligt svårt.
Ja.
Och det är jävligt svårt.
Jättesvårt.
Att göra rätt.
Ja, och liksom jag kan så här, bara hur man lägger upp affischer och hur jag skriver liksom, alltså. Ja, man överanalyserar ju det mesta, så när man ska göra första Miss Beat-affischen och bara såhär, jag vill inte att det ska stå någonting med brudar eller tjejer på den, men jag måste ju ändå få fram att det bara är tjejer eller icke-män som är välkomna. Ja. Men man vill inte liksom så här heller bara trycka på, det är tjejer! Ja, men du, alltså.
Nej, men
det, alltså det är skitsvårt det här. Men jag, alltså, det kan ju vara en genre-grej också att folk reagerade så. Jag vet inte.
Ja, eller alltså, det är ju lite av en tävling om vem som kan vara mest PK på sina plan. Det, så är det ju. Men det ligger ju någonting i det också.
Mm.
För liksom, Vi hade ju något tänk när vi satt och spånade på olika teman liksom. Så tänkte man bara ett tema med bara snacka om band med kvinnliga medlemmar. Men om vi skulle ha det, då skulle ju folk hata oss. Det får man ju inte göra liksom. Och då är det inte för att folk,
nej, men
folk
det,
inte
det...
gillar hardcoreband med kvinnliga medlemmar, utan för att man ens har tänkt tanken.
Jo, men det kan jag faktiskt förstå lite grann.
Ja, men alltså våra teman är ju så pass spridda, så att det kan ju vara ja, men du vet, minsta gemensamma nämnaren är vad som helst.
Jo, men det blir liksom så här att man ska bort från det här, för då blir liksom undantaget att tjejer spelar i punkband eller hardcoreband eller band överhuvudtaget, undantaget är det. Och man tar fram dem på ett avsnitt liksom, och det är dem, och det är helt undantaget, och det är lite så här, klapp på ryggen för att man råkar ha en vagina istället. Ja, men liksom det blir fel kvotering i min hjärna i alla fall, så att man, för det som jag tycker att det jag jobbar för och det jag tycker ska bort är att man ska sluta och bli liksom identifieras först och främst utifrån sitt kön när man spelar musik, för det är jättefrustrerande liksom.
Ja,
att det är så här, man, i första hand så är man musiker som alla andra, för man spelar ju inte med
nej men precis liksom. Men när det ser ut som det gör i både rock- och punksvängen, så tycker vi ändå att som snubbe så har man en skyldighet att ja, men försöka kanske kliva lite åt sidan och göra det lilla man kan, samtidigt som tjejerna har ett ansvar på då att man, då kanske man får vara förgrundsfiguren en gång extra för någonting, för the greater cause liksom, för att det ska hända någonting.
Ja, absolut, och det tycker jag också. Så jobbar jag hela tiden, men jag ställer inte upp på vad som helst. Men att om man får en förfrågan och pratar liksom, eller ja, men som jag gör, att man håller popkoll och grejer, och man håller liksom små föreläsningar och workshops och sånt, så gör man såklart det för att kunna förändra att det ser ut så här liksom, som det gör.
Ja. Det är som sagt, det är jävligt svår liksom en problematik. Och sen så får man ju vara ödmjuk i att det går ju typ inte att göra rätt. Man får göra sitt bästa, men det kommer aldrig bli 100%. Så det,
men huvudsaken är att man försöker. Eller liksom.
Så du har ju jävligt mycket övriga projekt också. Är det någonting som vi har missat att ta upp?
Ja, du. Jag glömmer ju bort grejer hela tiden själv, tänkte jag säga. Nej, men det är ju massa olika små musikprojekt hela tiden liksom. Ja. Så musiken är vi nog ganska avklarade med. Vi kan väl bara nämna typ att jag har ju ett band då som heter The Arrivals, som spelar typ rock'n'roll. Så gillar man det kan man ju söka på oss på Facebook eller Spotify eller något och kolla in det.
Och så hade du något nytt?
Ja, jag har startat ett nytt band med mina kompisar Klara och Ylva som också spelar i mitt roller derby-lag. Så vi får se lite vad det blir med det. Men det blir nog kanske lite punkare, så det kanske passar, ja. Passar att spela sig i den här podden sen.
Perfekt. Ja, men jag tänkte vi skulle försöka göra någon liten grafisk framställning här nu med alla kontakter på dina events och dina projekt som vi kan lägga upp så folk hittar.
Ja, men jag skickar något till dig så får vi lägga upp det på lite snyggt sätt.
Grymt. Ja, jag tror jag har sagt allt jag kan, komma på. Du vill inte ha något att tillägga?
Nej, tack för att jag fick komma.
Ja, kul att ha det här. Syns vi på Spring Edge här?
Vad ska vi? Samlingsnamnet nu då? Spring Edge Tour, Örebro Weekend, Cokebust, Appraise, Beyond Pink, Mivera från Örebro på, är med på Spring Edge Tour. Vilka hade vi dagen innan nu då? On the Edge of Forever,
Warner, Breakham och No Saving Grace.
Ja, just det.
Den satt långt inne. Ja, vi syns där. Annars så får ni skämmas för resten av era liv. Peace.
Ja, sweet. Bra jobbat, Anne, att du höll fortet där när vi var tvungna att ägna oss åt diverse andra tråkiga åtaganden. Men, och jävligt kul att Sara ställde upp också.
Ja, som fan. Hoppas jag inte gjorde några klavertramp där, men det är vad det är. Oredigerat och klart.
Nästa gång då är det faktiskt som så att vi får besök i studion av två personer förhoppningsvis. Om allt går i lås nu så har vi ett banging avsnitt på gång till andra helgen i maj. Innan det så kommer vi väl förhoppningsvis släppa någon slags gråser och special förhoppningsvis, om vi kan trycka in det.
Ska ni ta med en mic?
Ja, jag hoppades på det.
Ja, om du vågar, det är dina grejer.
Ja, för fan. Nej, men så att det vi har i pipen är dels gråser och special, men också att vi får hit två aktivister som jag har velat prata med väldigt, väldigt länge, och det ska bli sjukt kul. Så det är en liten tease. Annars, har ni något coolt som händer framöver? Som inte...
Jag ska gå och möta, det blir gött.
All right. Ja, men då säger vi så då. Kolla in oss på nere.0.se och ha det bra.
Tack för idag.
Tack.
Kör!